Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Solen skiner ett litet tag till. Och jag tror att vi kommer ha en jäkla bra podd här nu.
Bambolea, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Hola Marbella.
Hej och välkomna till det 10:e avsnittet av Hola Marbella, jubileumsavsnittet av podden som följer BK Häckens och IFK Göteborgs träningsläger här på den spanska solkusten. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Linus Pettersson, och idag gästas vi av den ständigt friske fläkten både på och utanför planen, BK Häckens målfarliga vänsterbreddare, hammarbyaren som exploderade på Hisingen från en ö till en annan. Välkommen Leo Bengtsson.
Tack så jättemycket.
Från en ö till en annan, den kanske tränger sin förklaring.
Jag vet inte om du menar Ingarö.
Exakt.
Bra där.
Sveriges 18:e största ö.
Jack påläst.
Ja, vet du vilken placering Hisingen kommer på?
Det är väl 2-3 eller något sånt där.
Ja, nästan. Det är femma nu som vi inte har gjort researchen helt fel.
Nej, men det är ändå nära.
Hur är det att växa upp på en ö och flytta till en större ö?
Nej, men det är bra. Man kan ju komma in i det snabbt. Man är van.
Ölivet.
Ölivet, exakt. Så att det är... det känns bra. Ja. Men som sagt, Hisingen är ju lite större då, men jag trivs bra på båda öarna.
Skulle du säga att det var den viktigaste, den största anledningen till att du gick till Häcken? Att, liksom...
Ja, men det hade jag som krav, ja. Att det måste vara en ö. Aha. Annars kommer det inte gå.
För det var ju lite rykten om Norrköping där, vet jag. Mm. Men det exkluderades ju ganska snabbt då.
Exakt, det blev ju... kollade upp på kartan där och såg att det är ingen ö.
Nej.
Du, om vi pratar om storlek där, om du får ranka öar, vilka är Sveriges tre bästa öar?
Gotland är väl en ö.
Ja, Gotland är en ö, det har du helt rätt i.
Öland.
Det är den största ön.
Gotland, Öland och Hisingen.
Okej, okay. Du steker Ingarö där alltså.
Nej, men, ja, men Ingarö kan inte ta in det här, det är för bra för oss.
Vi ska lämna ölivet och ge oss in på det mer fotbollsmässiga. Vi befinner oss på Marbella fotbollscenter här. Innan du ska få leverera ett av dina succéssegment, Linus, nämligen träningsrapporten, då har vi följt Häckens träning här, så ska vi ta upp lite kuriosa från damlaget här, Häcken. Vi noterade ju att deras match spelas x antal mil härifrån och ut på ett blåsigt polofält i närheten av Gibraltar. Så nu har vi fått förklaringen till varför matcherna spelas där, och det är ju helt enkelt att det norska fotbollsförbundet har köpt tv-rättigheten och de har hela sin tv-produktion ute där, alltså i närheten av Gibraltar sönd. Så det är därför damerna helt enkelt spelar sina matcher där, eftersom tv-produktionen ligger där. Kommentar på det, Linus?
Framförallt är det jobbigt för oss eftersom vi måste resa fram och tillbaka.
Ja, det är ett jävla tufft liv.
Ja, det är tuffande, särskilt med vår lilla bil också. Den kommer ju knappt fram. Sen är det, tycker jag, lite tråkigt också att man inte lägger alla matcherna på den här fantastiska anläggningen och gör det till mer liksom en grej av att alla spelar här och det blir härligt på det sättet. Så det är lite tråkigt, tycker jag.
Det andra vi måste plocka upp, det är att Andrine Hegerbergs pappa och även då Ada Hegerbergs pappa, för de har ju samma pappa då.
Ja, det var ju, det är ju bra att du slår fast det.
Bra där.
Kan vi nämna då.
Förbifarten kan vi nämna.
Han är ju här och han hänger ju på träningarna, och jag träffade han på en träning då, och då berättade han för mig att han gillade Göteborgsposten. Han, GP var hans favorittidning. Jag tänkte, det säger han väl bara för att smörja mig så att jag ska skriva bättre om Andrine då, som lirar Häcken. Men sen träffade vi Andrine på frukosten här, och du sa ju hon att hennes pappa var en stor GP-läsare, uh-huh, eftersom de hade sommarstuga i Sverige då när hon var liten, och pappan såg verkligen fram emot att åka till den här svenska sommarstugan bara för att då kunde han läsa GP på morgonen.
Ja, det är fantastiska uppgifter.
Ja, det måste vi sprida,
ja,
det här.
Ja, det är definitivt.
Sen var ju tydligen inne på planen på damernas träning här, den såg inte vi, men och coach Andrine när hon sköt frisparkar, uh-huh, och så han är lite här och var.
Ja, det får man säga.
Det var damerna. Vi ska kasta oss över herrarnas träning här. Som sagt, du slickade linjen i vanlig ordning, Linus. Vad har du att rapportera från dagens träningspass?
Nej, det finns egentligen bara ett samtalsämne.
Låt höra.
Och det är det största samtalsämnet hittills på det här lägret. Vi såg Alexander Falsetas passera förbi här precis i inspelningsplatsen. Och fakta är ju att han leder den interna skytteligan i BK Häcken under de här träningsveckorna. Och det är skakande nyheter skulle jag vilja säga.
Hur kommenterar den som leder den liksom matchskytteligan hittills det? Det gör väl du, Leo?
Jag vet inte om jag och Benny delade där nu.
Så är det kanske.
Men ja, men Falsetas har... jag vet inte vad som har hänt där, men han har blivit extremt målfarlig. Han är ju i boxen konstant. Så att det är bara en superapplåd till hans prestation där. För att det har inte varit några dåliga mål heller. Han har kommit flygande från överallt på plan och stängt dit dem. Så att det har varit världsklass faktiskt.
Du låter lite chockad.
Ja, men det var väl inte riktigt det man såg. Att han skulle bli en sån målskytt så här på äldre dag. Men det har ju verkligen blivit nu. Så att han blir livsfarlig i år.
Det kan ju vara så att han tycker mittfältskonkurrensen är tuff. Vi har ju pratat om det mycket här i podden. Hur många mittfältare, centrala mittfältare det finns. Och inte men bara det finns lite luckor framåt. Kanske där han ska slås in i år då.
Ja, kanske. Och inte bara att det är många, liksom många mittfältare. Det är ett jävla bra mittfält ja. Häcken kommer ha. Alltså, särskilt med Rygaard och Friberg. De kompletterar varandra. Och sen har du Berggren, Gustafsson och den nya Romeo där. Liksom. Det är ett jävla innermittfält. Ni har. Känner ni det själva eller?
Ja, verkligen. Det är ju dem du sa, sen har du ju Falseta, så har du...
Han är ju forward nu, har vi slått.
Ja, det är sant. Och sen har du William också, så att det är som du säger, det är ett jäkla mittfält. Och det gäller bara att vi får igång alla, så att alla håller sig skadefria och sånt, så tror jag att det kommer bli riktigt bra.
Vi såg ju en startelva ta form på träningen där, och där såg vi just att Rygaard och Friberg spelade ihop då för första gången på det här lägret, vilket blir intressant, Linus.
Ja, precis. Och sen var det ju då Berggren tillsammans där i det tremannaförsvaret som vi anser då är startelvan kanske till imorgon. Vi misstänker det i alla fall. Och då en backlinje med Totland, Tebo. Succé Tebo som också har varit extremt bra under det här läget.
Ja, han har ju spelat sig in sig i den startelvan. Han släpper ju inte det. Jag tror att ska Tebo måste spela sig ur startelvan, annars blir han kvar där nu.
Ja, det får man säga. Och så Hovland då, och så Kristoffer Lund som vänsterback. Och så Uddenäs, Benny Traoré och Leo Bengtsson.
Och målvakten var väl lite tveksam på.
Ja, det får vi se om det blir Rashid eller Abrahamsson som står imorgon.
För Rashid har inte startat något här på lägret, kan vara schysst. Vi hann en match också. Men du hade ju en teori här och hört om varför Leo Bengtsson spelar.
Ja, enligt väldigt säkra källor så har vi nu rätt ut den stora anledningen till att Leo Bengtsson finns med i Högmos startelva överhuvudtaget. Och det är ju att han är halvnorsk.
Bra.
Det här är ju precis som Falsetas leder skytteligan, så det är det här chockerande uppgift också.
Så här glad har du sett ut på hela det här poddavsnittet, som när han säger att du är halvnorsk, berätta.
Det är från mammas sida, så att Norge, det är fint. Men det är väl ingenting man har stått och sagt till lagkamraterna. Jag tog upp det med Högmo direkt, så att jag visste att jag har kontroll på situationen här, så att det blev bra, så vi fick en connection direkt.
Det var en isbrytare där när du sa att du är Högmo, att du är halvnorsk.
Ja, direkt. Och sen dess har du spelat.
Ja, liksom, exakt. Så att det funkade ju superbra.
Känner att min teori håller här.
Ja, det var en bra teori. Har du något mer från träningen?
Ja, man kan säga att det här var ert första egentligen lågintensiva pass under hela det här läget. Det var i alla fall så assisterande tränare Martin Foyston sa. Och han hade lite problem att hålla igen spelarna här på slutet. Du bland annat, Leo, var ju extremt sugen på att fortsätta köra avslut. Och Foyston satt och skrek där vid sidlinjen att nu får du banne mig kliva av planen här.
Ja, nej, men det är ju som du säger, det är lågintensivt vet jag inte. Men det känns ändå som att vi har tränat på bra, och ju mer du tränar desto mer vältränad blir du, så att kropparna orkar ju och håller. Sen hade jag ju lite problem med ett lår här i början, så att jag har väl inte tränat lika mycket som de andra, så jag känner att jag har lite extra energi och kunna köra lite efter träningen.
Ni har ju blivit duktigt hyllade för er prestationer här nere, eller särskilt för andra matchen, första halvleken mot Krasnodar helt enkelt. Förtjänar ni hyllningarna, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att vår första halvlek mot Krasnodar är väldigt bra utifrån vad vi har tränat på nu sen vi drog igång. Med uppbyggnadsfasen och pressspelet samt vårat låga och kompakta försvarsspel. Så det känns som att vi fick ut det mesta. De hade ganska mycket boll, då fick vi träna upp ligga lågt. Sen så spelade vi oss ur några gånger, precis som vi vill. Plus att de rullade, skickade väl knappt, satte väl knappt någon lång boll, så att vi fick även sätta vårt pressspel. Så att det var en bra match utifrån vad vi ville träna på. Så det var en klockren träningsmatch. Och så tycker jag att vi gör det vi ska bra, och vi gör också, vi skulle väl kunna ha gjort både 1-0 och 2-0 kanske där i första halvlek.
Men man vinner inga pokaler i februari. Prickar ni formen för tidigt?
Ja, det vet jag inte. Det gäller väl att vi bara fortsätter och träna på. Jag tycker inte att vi har prickat vårt bästa ännu. Långt ifrån skulle jag säga. Utan vi har börjat nu. Vi har hållit igång i en månad ungefär. Och vi har börjat sätta de här delarna i vårt spel. Sen så ska vi utveckla dem också. Det gäller ju att vi först sätter dem, och sen efter det kan du börja bygga på.
Vi träffade klubbdirektören Marcus Jordin som har flygit ner hit. Nu träffar honom på frukosten. Han gjorde nästan en fanru där, Linus.
Ja, nu får du lugna dig lite.
Han börjar prata om Europaplats både för BK Häcken och IFK Göteborg 2022. Ibland känns det lite som att göteborgarna, nu vänder jag mig till dig då, Leo. Ibland känns det som att göteborgarna här glömmer att det finns fler lag som satsar i Allsvenskan.
Ja. Nej, jag vet inte. Det är väl klart att det är ju allas mål och de målen som sätts upp som vi har. Men sen så är det jäkligt lätt att sitta och snacka. Det ska göras också. Jag gick ut och sa förra året att vi skulle vinna guld. Så att jag lägger mig ganska lågt här och låter fotbollen tala istället för att sitta här och prata.
Det är bra. Var det du som lurade ur han där att de skulle ta guld, Linus?
Jag tror inte det var det.
Nej, det kan vara.
Ställ inte så skarpa frågor.
Ja, nej, det vet inte. Det var, men den... jag låter fotbollen tala istället.
Men du var ju inte ensam om att göra det. Det kändes
nej, men det var ju...
Det kändes som att ni hade den...
Det var ju den känslan vi hade, men sen så blev det ju som det blev. Så att nu är det bättre att i år... Det är klart att alltid de målen finns ju där, och det är de man sätter upp. Men sen gäller det att man... tala på fotbollsplan istället.
Det gjorde ju vi också förut, Linus pratade om guld på Häcken där. Så att, frågan är om vi gjorde det då för tidigt.
Ska vi verkligen gå in på våra egna tips och idiotförklara oss själva här?
Nej, det ska vi inte. Vi ska däremot gå in på ett annat successegment i podden, nämligen Similar Player som vi kallar det. Linus, du ska förbereda dig. Jag ska förklara för dig, Leo. Mm. Det är så här att vi jobbar ju med matchanalysverktyg som mäter statistik på allt mellan himmel och jord i fotbollsmatcher. Det finns många olika. Vi har ett som heter Instat. Där kan man kasta in ett spelarnamn i en simulator, och så kommer det ut andra namn utifrån hur lika de är den här spelaren. Så om vi slänger in Leo Bengtsson där till exempel, så får vi ett svar på vilken spelare i fotbollsvärlden är du mest lik. Det här har Linus tagit reda på. Jag ska ställa den skarpa frågan då till dig. Vem tror du att du kommer vara mest lik?
Åh, herregud.
Det finns ju en del att välja på.
Ja, verkligen.
Har du inget direkt svar så kan du få facit, om det inte är något som ploppar upp direkt. Så.
Nej, det är inget som ploppar upp direkt. Så att antingen så ger du mig facit eller så ger du mig en liten hint.
Jag säger så här, någon du vill vara lik. Någon förebildspelare. Simon Tern till exempel, han trodde han skulle få Pogba. Och vad har vi haft med?
Ja, men Marcus Berg hade ju ändå så här Iguain och Falcao. Och ja. Han är ju ändå det största, alltså det spelaren som har rört sig i de största kretsarna.
Han ville vara lik Benzema då, ja. Men det var Iguain.
Men han var ändå nöjd med Iguain. Nej, det var...
Och Per Frick får vi inte glömma.
Per Frick har varit med i alla avsnitt hittills, tror jag.
Nej, jag behöver facit här.
Ja, Linus, ge facit.
Ja, framförallt så var det många obskyra namn på den här, när vi skickade in dig. Den här, namn som jag aldrig hade talat om. Jag vet inte om det har med ditt norska påbrå att göra, som gör att det mixas upp på något konstigt sätt. Men de ska vi inte prata om, för de har ingen koll på. Du har en spelare som du är 99% lik, och det är ganska högt i de här sammanhangen.
Det är väldigt högt.
Och det är Emil Hansson, som just nu spelar i Herakles i Nederländerna.
Emil Hansson, men det är väl han är väl lika gammal som mig.
Ja, det kanske
han
är. Det kanske går på åldern här då.
Ja, men han har ju varit med i U21-landslaget.
Vad känner du kring det?
Nej, men det är bra. Det är en fin spelare. Duktig spelare.
Vad är fan, han har ju dålig koll på, känner jag. Alltså, vad är position? Ja, men han, ytter eller?
Ja, ytter. Nej, men han var tidig ute, tror jag. Så att han har varit utomlands och snurrat ganska mycket. Jag tror han var i Hannover också, något. Snurrar runt lite i Schweiz, Bundesliga, och sen nu är han väl i Holland då.
Ja, han har varit lite under radarn.
Definitivt, alltså. Det får man säga. Mm. Men det har vi Leo Bengtsson.
Ja.
Ska vi ta lite annan namn också? Det gillar vi.
Gör det.
96% Pontus Almqvist. Numera i Rostov.
Ja, han har väl sett här ju på
ja, men det är också.
Han mötte ni för varandra.
Ja. Jo, nej, han spelade inte. Han är skadad. Men jag spelade med han U21 där, Italien, matchen. När han gjorde 2 mål, så att det är bra.
Mm, du är nöjd så här långt?
Jag är nöjd.
89% Mohamed Tankovic.
Oj.
Kanske på väg till svensk fotboll igen, det ryktas lite om Hammarby.
Ja, men den är jag väldigt nöjd med, Mohamed Tankovic, det är en fin spelare. Mm.
Har du spelat något med honom eller?
Ja, ja. I 2 år. Bayern, eller? Ja. 2 år hade vi där. Ja. Så att, nej, 89% sa du. Mm. Ja, det är nöjd med. Det är bra.
Fan, du sa att det var obskyra namn.
Alltså, ja, men alltså, jag har ju fått sålla här va. Det var ryssar och albaner och det var allt möjligt på den här listan. Så att det här är ju liksom, det här är vad vi har att jobba med, ungefär.
Ja, men det är 3 jättenamn ju.
Ja, men vi kommer med fler här faktiskt. 88% Oskar Uddenäs. Oj. Det är en liksom kantkollega på något sätt i Häcken i år. Ja. Är ni lika, tycker du?
Ja, jag vet inte riktigt. Det känns ju, han är ju vänsterfotad där. Så det är väl, annars är vi lika, bara att han gör allting som jag gör, fast han gör det med vänsterfoten. Så det är väl...
inte med en apelsin då? Alltså Zlatan sa en gång.
Nej, exakt. Nej, vi behöver en fotboll.
Och ett sista namn. Vi hade ju Tobias Söna som gäst för några avsnitt sen. Och då var vi faktiskt inne på ditt namn. Ni är också ganska lika faktiskt. Mm. 83% lika. Bra. Jag kommer inte ihåg hur Tobias Söna reagerade.
Han var mycket nöjd. Han var nöjd, va? Ja, absolut. Han var ungefär lika nöjd som Leo skulle jag säga.
Ja. Men och, det är också superbra ju. Ja.
Det gläder oss. Vi är glada när vi är nöjda med jämförelserna.
Ja,
har du inga fler?
Nej, vi stannar där. Ja, vi stannar där. Annars blir det problem med uttal och sånt där. Och det ska vi inte bege oss idag.
Okay. Då kastar vi oss över här till ett helt annat ämne. Och det är om vi säger Anders Ekborg. Vad säger du då, Leo Bengtsson?
Då säger jag att jag sitter på en otrolig story faktiskt.
Låt höra.
Nej, men vi hade ju ledig dag där i måndags. Så att jag... Friberg, Peter Abrahamsson, Gustav Berggren, Johan Hammar, Jesse Tominen, Totland, Sebastian Lagerlund, ja, och Tobias Heinz åkte till Los Naranjos och tänkte att vi skulle spela lite golf. Hammar, Sebastian Lagerlund och Totland var väl jättesugna. De spelar ju golf, de har ju grönt kort och kan verkligen spela. Så de fick vi dela upp i ett gäng. Vi gick 4 och 4 på, per boll. Sen hade vi jag, Peter Abrahamsson, Gustav Berggren och Erik Friberg en boll. Vi orkade 8 hål. Så vi bestämde oss för att gå och sätta oss där och vänta på de andra. Och det tog ju... satt väl 4 timmar. Klockan 20.00 satt vi. Sen så såg man Hammar och Totland och de komma på hål 18. Men vi hade ju också fin besök där av Anders Ekborg. Som också satt med oss där från 17. Så satt han där på restaurangen. Och jag och Friberg, vi var väl ganska starstruck utav det. Det var ju, eller jag har ju sett han lite mer i de här nya serierna. Men Friberg har ju den Tomten är far till alla barn som han var, sa i det. Han satt ju där och var superstarstruck. Men då kommer ju Hammar, Totland och Sebbe Lagerlund där på hål 18. Så står vi på toaletten och Anders Ekborg på toaletten. Sen ska vi gå ut därifrån. Jag går ut, han är kvar där inne. Och sen så ser man Sebbe Lagerlund sopa på en boll. Och den är alldeles för lång. Så man hör bara att den studsar. Bam. Tänker man inte mer på det. Ut kommer då Anders Ekborg från toaletten. Med golfbollen. Så golfbollen har alltså studsat. Från, jag vet inte, från bottenvåningen upp för en trappa. In genom toaletten och studsat på väggarna och hamnat hos honom. Så ut kommer han liksom med golfbollen och bara, jag hittar en golfboll och kastar ner den liksom och lägger den perfekt vid hålet till Sebastian Lagerlund. Det var jäkligt roligt.
Pratade ni med Anders Ekborg om detta på något sätt? Tog ni upp det eller?
Nej, vi satt mest och garvade. Vi var ju stars där, vi vågade knappt säga någonting. Men vi tog en bild i alla fall med honom. Mer än så vågade vi inte riktigt.
Hur reagerar Lagerlund på det här då? Att han hade i princip träffat Ekborg på en toalett?
Alltså han var ju
på våningar upp.
Nej, men han var helt locked in liksom på golfen. Det var ju liksom, han vann ju för övrigt. Så att han var ju... Han släppte ner ganska snabbt. Det var mer att han var besviken över sitt slag. Sen så kändes som att han sket i vart den hamnade. Liksom. Det var mer nästa boll han tänkte på.
Ja, vi tar en story till när vi ändå... Det finns tydligen en bra story till kring Leo Bengtsson.
Ja.
Den berör råttor.
Oj.
Oh, herregud.
Och utspelar sig precis efter du har kommit till BK Häcken.
Nej, det var en jäkla start. Nej, det var ju... När jag skrev på för Häcken i januari. Sen så hade jag lite problem med boende ett tag. Så bodde runt lite. Bodde på Sankt Jörgen. Bodde i någon lägenhet i 3 veckor. Och sen så hittade inte häcken någon, så att vi fick ta det i egna händer. Så var det någon kompis som kände någon som hyrde ut då i Göteborg. Så flyttade in där, var svinnöjd, liksom allt var perfekt. Så bodde jag där kanske i två veckor. Och då under de här två veckorna, så varje kväll så hade jag liksom hört att det var någonting som lät i köket. Men jag hade inte tänkt så mycket på det. Lät som liksom det small lite. Så tänkte jag, men det är kylen liksom som håller på igång. Men så var det en gång, flög jag ner. Men jag flög från Stockholm till Göteborg. Hade varit hemma, så kom jag hem. Så var det typ så här, klockan var 15.00. Och sen så kände jag, hörde jag direkt att det lät igen. Tänkte jag, jag måste bara gå och kolla på det här nu. Kom in i köket, gå till kylen. Inser att det är inte kylen som låter. Utan det är liksom, kommer under diskon. Jag tänker bara, vad är det här nu? Så jag öppnar upp liksom in till papperskorgen. Och får väl syn på 4-5 råttor. Någon som är två är i papperskorgen. Någon dinglar i liksom kranen, den här under. Och får sån jäkla panik och bara smäller igen. Första jag ringer är Jesper Westermark som tog hand om mig där i början i Göteborg. När jag inte kände så många där, så att jag hängde mycket med honom. Han visade mig runt och sånt. Så att det första jag tänker är att jag måste ringa honom. Liksom. Vad ska jag göra? Så jag ringer upp honom. Och han har ju också sån råttskräck, så han får ju panik. Han bara, ta det hit nu. Han bara, lämna allt, spring, ta första spårvagn till mig. Vi smäller upp en madrass, jag löser en madrass till dig så får du vara här. Så jag sprang och tog med tandborste på med kläderna, sprang ner. Då bodde jag i Lunden, sprang ner till Olskrokstorget på en spårvagn där till Sävedalen. In i hans lägenhet och han bäddat upp en jättefin en luftmadrass i hans kök. Så hamnade jag där, så bodde jag väl där i någon vecka. Så tog han och hans tjej bodde ju där, så bodde jag med dem där. De tog hand om mig jättebra och sa att det inte var några problem, men jag kan tänka mig att det var väl lite jobbigt, men de var supersnälla och det var en lifesaver. Men sen så jag fick ju tag på Anticimex och de hittade ju hål och fick borra igen och skumma igen allting, men jag bodde kvar där kanske i tre veckor, sen så var jag out från där. Så det var en...
Ja, du hade för dåliga vibbar av själva lägenheten.
Ja, nej, själva Lunden känner jag ju nu att när jag kommer in där för rysningar.
Du kan inte ens röra dig i Lund, i bostad som... Eller,
nej, jag ska vara på
Hisingen. Alltså.
Nej, jag är hemma på Hisingen. Det känner jag.
Ja, det är öarna där.
Ja, det är tydligt. Jag bodde fel direkt.
Alltså. Det är för mycket råttor i stan, de finns inte på öarna.
Nej, jag behövde ta mig till Hisingen snabbt.
Men var det alltså brutala, så stora jävla råttor som brukar vara i Solna, eller? Det var en halv meter. Långa, liksom.
Nej, men det första när jag sa liksom att det var fem råttor, då folk köpte ju inte det liksom. De tänkte nej, det var lite möss, du vet. Men jag sa det att de var liksom en 25 centimeter långa, 25-30 centimeter långa och hängde och dinglade och svansen var så att jag sa, jag var 100% det här var råttor. Och det sa ju de också, Anticimex, att det var ju råttor som hade tagit sin.
Fy fan. Vi har ju spottat en bromance här mellan dig och Gustav Berggren, så du får våna mig lite när du drar den här storyn då, att du inte tog dig hem till honom. Men ni kanske inte riktigt hade hittat varandra. Det kanske ni har gjort mer på senare tid, för att när vi följer er på lägret det här, va, så ser man ju sällan dig eller honom utan varandra, så att säga. Och sen var det väl så att du fick hjälpa honom på den här skräckflygresan ni hade ner när ni flög under stormen Malik. Berätta.
Jag kan ju dra snabbt varför vi blev så tajta. Det har nog med att jag blev av med mitt körkort. Blev tagen, körde lite för fort, så jag blev av med mitt körkort i 2 månader.
Hur fort körde du?
155 på en 120-väg.
Vad har du för bil?
Då hade jag en Volkswagen T-Cross. Ja. Så att det slutade med att jag var tvungen att ha någon åka med varje träning. Så att han plockade upp mig i 2 månader varje morgon. Så då byggdes det upp. Så då blev vi väldigt bra kompisar. Och det är en väldigt fin människa. Sen så, vad var frågan nu här nere?
Ja, det var, jag tänkte på flygresan.
Flygresan,
det var lite klappa på axeln där och fram med påsar. Och...
Exakt, nej, det var en jäkla start. Det var, jag är ju också själv flygrädd. Så det var ju, man var ju superorolig när man klev ut där och man kände att man kom knappt på planet för att det blåste så mycket. Så det första jag säger till dem som jobbar liksom för att försöka få något lugn, så frågar jag liksom, is it okay to fly? Och det första han säger är, I don't know. We had a little bit tough in the landing, but I think it will be okay.
Det vill man inte höra.
Nej, det var inte riktigt det man ville höra. Men Gustav var ändå lugn där och då, så jag tänkte inte så mycket på det. Han sa ingenting att han var flygrädd. Men så satt vi oss då och sen skulle vi dra iväg på så kom, innan vi ens var i luften, du vet, när vi tog fart, bara svängde runt och flög höger, vänster. Och han satt och läste en bok, så den flög ju iväg och jag fick fånga hans bok. Och då började han skrika efter påse. Och jag hittade en påse och tänkte att han skulle spy. Men då var han bara tvungen att andas liksom för att få lugnt. Så han satt där och lugnt. Och, så jag hade fullt koll på honom, så jag tänkte inte så mycket tills... Det skakade ju rätt rejält och folk skrek. Och... Men det varade väl ungefär 3-4 minuter. Sen var det väldigt lugn flygning. Så det var med starten där. Men jag får nästan tacka honom för att jag fick ju ha fokus på honom istället för att sitta själv och bli, få lika mycket panik.
Ja, han flyttade ditt fokus där. Ja, jag exakt. Inte så mycket på det. Men vi ser ju Leo och Gustav här. De kommer till frukosten tillsammans och de bor tillsammans. Och ja, du har till och med en teori där, Linus. Att ja. Ska man värva dem så...
Ja, det är ju så två för en lite. Det var ju förra sommaren, kommer ihåg att jag skrev att det var en tysk klubb som var ute, Darmstadt, som var ute efter er båda liksom. Mm. Och det är ganska ovanligt att det är så liksom. Mm. Så att vi misstänker ju helt enkelt att det är något på form av paketpris här som gäller.
Mm. Ja, men det har vi faktiskt diskuterat själva. Det är någonting vi vill. Så det är de kraven vi har satt till. Vi har ju samma agent, så att det är de kraven vi har sagt att vi ska iväg ett paketpris.
På riktigt?
Nej.
Nej. Ja, men han lät ju seriös. Jag var också så här, vad i helvete?
Nej, det är mer skämt. Men det är klart man hade inte tackat nej om det blev så. Det hade varit fint.
Två för en.
Exakt. Hade varit värt.
Vem tror du är mest attraktiv liksom?
Vem betalar man för i så fall?
Och vem följer med?
Det beror på vad de vill, vad klubben är ute för. Ute efter. Är de ute efter mer offensivt och kanske poäng och sånt, då är det väl mig, men är de ute efter någon som en bollvinnare, en trygg spelare med boll på mitten som hade några fina assist förra året också, som kan också stänga igen, så är det ju Gustav Bergen. Så det beror väl lite på. Vill de ha någon vill de ha någon som är min typ, så får ju Gustav Bergen hänga med på köpet. Vill de ha någon som Gustav Bergens typ, så får jag försöka bidra med lite poäng i den klubben.
Fan, det är ingen dålig plan nu. Du har väl utgående kontrakt i år med Häcken här. Hur tänker du kring det? Ska du förlänga eller ska du titta vidare? Eller?
Jag tänker inte så mycket på det, utan jag tar dag för dag. Jag trivs jättebra här. Jag är inte så stressad. Jag är mer... trivs jättebra här och tar dag för dag hur det blir. Liksom. Men just nu så har jag inga tankar på något av det, utan jag njuter av stunden och försöker spela så bra fotboll som möjligt.
Vilken är drömklubben om eller den dagen du lämnar Häcken? För du, någon gång så lär du väl göra det. Har du någon sån tanke?
Drömklubbar, det är ju Barcelona och Real Madrid och hela den svängen. Men om man får välja någon drömsak, så är det väl att man antingen att man går till Holland, är ett jättefint steg, utvecklas väldigt bra, eller att man går till någon, kanske någon liga som är lite sämre rankad, men att du hamnar i ett topplag i den ligan som fortfarande är ute i Europa och spelar. Så att det är väl de tankarna man har, fast som är kanske ett bra steg.
Ja, för vi har pratat om det, Linus, eller det var du som berättade att om Leo där, att han har en ganska tydlig plan kring olika delar av karriären.
Ja, i alla fall för hur mycket poäng du ska göra varje år. Minns jag att du satte upp första säsongen du kom. Då tror jag du hade som mål att göra 8 poäng. Fel. Och det klarade du. Du dubblade ju nästan det. Förra året så ville du inte avslöja hur många poäng du satte upp. Men du gjorde ju mindre poäng förra året i alla fall.
Men jag plussade på dem det... från första året som jag gjorde över. Så det blev ganska bra.
Ja, okej. Nu hängde inte jag med. Hängde du med, Robert?
Nej, men jag sa 8 poäng första året. Ja. Dubblade nästan det. Ja. Så jag plussar på dem till den här säsongen så att jag klarade målen båda gångerna. De som jag kom över där, 8.
Jaha, så du skulle ju 8 då andra också, eller?
Ja, så plussar jag på den så klarar jag det.
Ja, okej. Okay. Du tänker, du slår ihop liksom säsongerna på något sätt här.
Exakt.
Är det okej okay, liksom?
Det var en kreativ bokföring, som jag kallar det. Men...
Ja, hade det. Godkänns. Det hade nästan klassat som bokföringsbrott.
Ja, skattemyndigheten hade inte köpt det.
Nej, de hade jagat.
Nej, men det är som du säger. Det var... Det blev mindre andra året.
Och i år tuff start. I år då? Hur många gör du i år?
Återstår att se.
Hur många ska du göra? Vad är ditt mål?
Det håller jag med för mig själv. Jag ska... Nu, jag ska inte sitta och prata, jag ska visa istället.
Nu får du hjälpa mig att sätta press på.
Nej, det går ju tydligen inte.
Nej, det är livsfarligt.
Är det fler än åtta då?
Det återstår att se. Vi ska sitta, vi ska ha en ny podd i slutet av säsongen, får vi se.
Okej, men
vi kan ju prata lite om det då, för du hade ett väldigt, en tuff start på förra säsongen. Vilket gjorde kanske att du inte nådde upp i målet du hade då, med den här smällen mot revbenet.
Ja,
hur hårt tog den och hur mycket störde den i...
Den störde mer än vad jag sa. Jag fick ju ta sprutor innan matcher där hela sommaren. Sen så var det väl, det klaffade väl ingenting, varken för mig eller för laget. Så att det var tufft. Men sen hösten är jag ju, kändes bra liksom. Man ska aldrig vara nöjd, men det kändes bra på hösten när Per Mattias och Forsson kom in och började vinna matcher och man började hitta tillbaks liksom efter en ganska tuff start. Så att det var skönt. Man ska gå igenom allt. Det går upp och det går ner.
Ja, för den kom ju redan i premiären där mot Halmstad.
Exakt.
Borta, va? Och sen tror jag, om jag minns rätt, att det dröjde nästan till omgång 14 innan du gjorde ditt första mål. Mm. Så det var...
Mm. Det var en tuff start, men det var skönt att klara och ta sig ur den också.
Jag tänker på det här när du sätter poäng som mål, för du har väl gjort en resa liksom med Andreas Alm och var väl tydlig med det där också, med att jobba med defensiven och så. Det är ju en sak hur mycket poäng man bara kan fokusera på offensiven så att säga,
exakt.
Men sen så måste man ju ta steg även defensivt liksom, som jag antar kan påverka en poängskörd. Tar du med sånt i beräkningen när du sätter dina mål eller?
Nej, men det var väl framförallt första säsongen när jag gjorde 8 plus 5 som jag verkligen tänkte på defensiven och körde den. Sen så andra säsongen så blev väl tänket mer offensivt då liksom, att verkligen få ut mer utav det jag är bra på. Och i efterhand kanske det var lite feltänkt liksom, eftersom att det gick så bra och jag känner väl själv att jag är mer delaktig i matchen när jag lägger ner det hårda jobbet överallt. Så det gynnar mig bra och liksom, även fast det ibland kan bli lite för hårt jobb liksom bak, så tycker jag om det. Alltså, ju mer jag vinner boll, desto mer lägen kan jag ju skapa också. Så det gäller ju bara att man tränar upp en bra fysik så att man orkar.
Var det inte så att Andreas Alm var lite sugen på att skola om lite högerback där när du hade visat upp att du även kunde försvara på planen?
Jo, det var lite snack om det, men det var mer lite skämt så. Men i framtiden absolut så kunde han se mig som en ytterback.
Men du är starkt skeptisk till detta?
Just nu ja, men när man blir lite äldre så är det klart man kan... Gå ner och spela lite ytterback kanske.
Hur har du upplevt resan som Patrik Wålemark gjorde?
Bra resa. Han hade första säsongen. Vi gjorde ju första säsongen. Vi spelade, kom ju samtidigt. Så första säsongen så var det väl... Hade han det väl lite tuffare än vad jag hade. Och sen så... Andra säsongen så exploderade han rejält och jag tycker att han gjorde en jättebra säsong. Utvecklades enormt. Tog stora steg och blev verkligen... Alltså, man visste ju redan att han hade sin vänsterfot och liksom, när han vek in att det var livsfarligt varje gång. Så att han tycker att han utvecklade det som han var bra på och gjorde det ännu bättre. Och det visade sig vara jättebra så att... Nej, och sen nu Feyenoord, det är också, tror jag, ett jättebra steg för honom. Kommer passa honom perfekt, så får jag önska all lycka till och ett välförtjänt, väldigt välförtjänt steg.
Gick det att se det liksom, att han skulle få sån exceptionell utveckling liksom, och jag menar sålt så här för 40 miljoner eller vad det är liksom. När såg du det eller när tänkte du att oj.
Nej, men det såg man ju nästan direkt när man såg vilken spets han satt inne på. Sen tänkte man väl inte att det kanske skulle gå så fort, eftersom att han är fortfarande så ung. Men man såg ju det från dag ett när han kom på träningarna och liksom att han verkligen hade någonting. Så det var väl mer snack om när. Hände det förra året, vilket jag vet inte riktigt exakt hur gammal han är, men det är ju...
Det var född 2002, va?
Ja, det var väldigt imponerande. Men man var ju inte orolig för att det inte skulle hända. Det var mer snack om när liksom, utan han har den spetsen som och gör det väldigt bra.
Vi måste plocka upp en grej här också, som en sak som har vuxit under det här träningsläget kring BK Häcken, om nu den mannen vi ska prata om kan växa så mycket med, men det är Johan Hammar.
Robert, du är ju, det här är ju en crush alltså.
Nej, men han, Hammar har ju tidigare varit en ganska ändå förhållandevis anonym spelare och människa, men han har klivit fram som en oerhörd karaktär, citatmaskin och profil under det här läget, måste jag säga. Vad har du för bild av Johan Hammar?
Johan Hammar är en superkille, skulle jag säga.
Hör du, Linus?
Ja, nej, men jag ser absolut inte emot.
Jag är helt med Robert här.
Jag är inte alls på andra sidan, jag är totalt med er.
Ja, nej, det är en supergubbe, både på och utanför plan. Ta hand om alla, rolig, snäll. Nej, jag har bara gott att säga om Johan Hammar. Så att det...
För att han satt ut knä i ryggen på en Krasnodar-spelare där.
Just det.
Och det var ju en, den var ju inte jätteful den satsningen, men det gick ju lite illa. Han fick ju åka till sjukhus och så här. Och när vi tog upp det här med Hammar på frukosten då, så menar han på, jo, men vad har ryssarna på Gotland att göra liksom? Alltså, här måste vi sätta ner foten liksom.
Ja, jag var helt med han. Det var fantastiskt gjort.
Och sen har han ju bjudit på ett par andra anekdoter då, som liksom ändå är på en nivå. Alltså, vi måste lite filtrera dem. Vi kan inte ens dra dem här, va? För det hade kan ställa till för mycket oreda. Och sen så pratar vi med Rygaard här nu, för han vart ju hyllad av Anders Christiansen på en svensk fotbollssajt, Fotbollskanalen. Och då berättade ju Rygaard att den som hade berättat det här för honom då, att Christiansen hade sagt de här fina orden, det var ju Hammar liksom. Så han har ju scannat då mediaflödet och så tar han informationen vidare. Så att han,
bra Hammar.
En jävla massa strängar på sin...
Ja, han har koll på allt. Han har koll på allt.
Men sen så tycker inte vi att Hammar ska inte spela mittback liksom. Hammar ska vi slänga in 5 minuter från slutet på topp. När man ligger under med 1-0, skapa oreda och så den där kvitteringen, man kan skicka upp de här panikbollarna. Va?
Det är... Alltså, köper det du säger, det är ju garanterat att han antingen gör en assist eller ett mål, men sen vill du väl som fotbollsspelare spela mer än 5 minuter. Men om han hade sagt att han kan spela 5 minuter varje match, så hade han ju i alla fall, jag tror han att han vunnit skytteligan i Allsvenskan.
Det är ett spetsigt uttalande. Ja. Alltså.
Då har han alltså 5 gånger 30 liksom.
Ja, och så 1 mål varje gång.
Ja.
Eller en assist.
Var vi uppe i då 150 minuter? Ja, det är 150 minuter.
Han kan spela lite överallt, tror jag. Men jag tror ändå i slutet av dagen att mittback är hans position. Och där ska han spela.
Det vi undrar lite då, är han liksom, om vi skulle sätta han med mikrofon här, liksom, skulle han leverera lika bra? Eller
är... Ja, det tror jag. Han levererar alltid bra.
Fan, det är fina slutord, ja, det är, Linus. Om du inte har något mer, ska vi släppa tillbaka.
Nej, men det är spännande att vi har liksom sått 2 nya anfallsfrön till Andreas Alm. Eller till
Andreas Alm. Du har snurrat in det helt på Andreas Alm.
Jag är så i chock här efter de här orden. Till Högmo, ska vi säga, Per Mattias.
Nu är du som Ruben som sa, du ligger flera år.
Ja, jag är till minst tillbaka till de gamla goda tiderna. Nej, då, absolut inte. Tvärtom. Att både liksom Alexander Falsetas uppenbarligen har utkristalliserat sig som någon tänkbar anfallsspelare, och även då Johan Hammar som har potential att vinna skytteligan.
Alltid bra om massa alternativ.
Ja, det finns, det har ju pratats lite om att Häcken eventuellt ska värva in någon mer spets där framme kanske, som ska sätta Wålemark och sådär. Det behövs ju inte. Det är det vi kan avsluta den här podden med.
Du som har en fin relation med Högmo då, tack vare era norska, gemensamma norska rötter, kan ju ta det vidare till honom. Så.
Ja. Det ska jag ta. Slipper ska jag bolla med honom.
Lägga energi på det. Tack så jättemycket för att du kom hit, Leo. Hoppas att du får en fin fortsättning på lägret och att ni får en fin säsong i BK Häcken.
Tack själva. Underbart. Och
tack så mycket, Linus, för din som vanligt briljanta insats.
Jag säger som Johanna Rytting-Kaneryd, 5+.
Ja, det är bra.
Aldrig 5+, 2+, alltid.
Varför det?
Alltid två plus.
Hola Marbella-podden är tillbaka med åtminstone ett avsnitt till där vi summerar det här lägret. Jag tackar alla er som har lyssnat och hoppas att ni lyssnar på det också. Ha en fin dag. Hola Marbella.
Hola Marbella.
Hola Marbella. Marbella. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Hola Marbella.